Hej och välkommen till Familjehemspodden. Vi är en helt ideell podd som enbart drivs av vårt intresse av att barn ska få den hjälp som de är i behov av och att vi ska öka kunskapen i frågan. Tycker du att vår podd är bra och meningsfull så blir vi väldigt glada om du vill dela den med andra.
Ja, och idag så ska vi ta upp ett ämne som du och jag, Birgitta, har berört tidigare. Och det är ju olika metoder i att, och modeller att utreda familjehem. Eller ja, de som vill bli familjehem helt enkelt. Både par och ensamstående. Eller hur?
Precis, så det där är ju någonting som du och jag tycker är väldigt viktigt. Det är ju att familjehem både är förberedda på sitt uppdrag att ta emot ett annat barn i sitt hem och ha möjlighet att kunna ge så mycket gott som möjligt. Och samtidigt är det ju väldigt svårt, och vi tror ju också på att man ska utreda familjehem så att vi vet att de som tar emot de här barnen har rätt förutsättningar. För olika barn har ju olika behov. Och det är klart att då kan även olika familjehem kunna ta emot olika barn. Och vi har ju berört de här frågorna i tidigare avsnitt. Både i säsong 1 som handlar om att just själva utredningsprocessen. Vad är det man kan tänka på? Hur gör man och hur händer det? Och här i höstas så träffade vi ju faktiskt Tobias och hans kollega från Samkrafter. Som hade tagit fram en modell från Storbritannien. Och tagit den till Sverige som heter en varaktig relation. Som jag vet att man arbetar med i olika kommuner och landsting.
Mm. Och båda de här programmen går ju att hitta på våran familjehemspodden.se. Om man, när man har lyssnat på det här, tycker att man vill även lyssna på de andra. Så att man hör både och. Mm. Men idag så har vi ju inte hunnit säga än vad vi ska göra. Även om titeln säkert hintar det. Mm. Men idag har vi faktiskt gästats vi av två fantastiska kvinnor. Ulla Fridsjö och Susanne Johansson. Välkomna till Familjehemspodden.
Tack så mycket och tack för inbjudan. Mm.
Ja, tack för att vi blev inbjudna till er. Trevligt att vara här.
Kul, ja, vi är jätteglada att vi får ha er här. Och vi tänker att ni får börja presentera er själva lite grann.
Mm, ska du börja, Ulla?
Ja, jag är alltså Ulla Fridsjö och jag är en av två grundare till metoden. Den andra är Ilona Deri Tegner. Jag blev socionom 76, senare blev jag auktoriserad. Jag är vidareutbildad och handledarutbildad. Och har jobbat i Uppsala kommuns socialtjänst under drygt 30 år. Mina sista 14 år i kommunen jobbade jag enbart med rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. Sen 2008 är jag egenföretagare. Och jag har då jobbat som handledare för personalgrupper och familjehemsföräldrar. Jag har utbildat i nya Kälvesten-metoden och analyserat intervjuer. Det var i korthet.
Du har alltså varit med och tagit fram den här modellen som vi ska presentera idag.
Det
som då heter nya
Kälvesten-metoden och intervjun. Ja.
Metoden, nya Kälvesten. Mm. Ja. Mm. Och Susanne, vem är du?
Ja, hej. Susanne Johansson heter jag som sagt då. Som ni nog kommer att höra på min dialekt så är jag västgöte och skaraborgare. Jag är också auktoriserad socionom och har varit verksam i snart 35 år inom socialt arbete. Under ungefär 20 år av dessa så har jag arbetat med familjehemsvård. Både som familjehemssekreterare, konsulent, handledare åt familjehem och utbildare. Och 91 så började jag utreda familjehem med den ursprungliga Kälvesten-metoden då, på tal om nya och den ursprungliga. Och jag har tidigare också tolkat den typen av Kälvesten-intervjuer. Men 2013 så började jag istället arbeta med nya Kälvesten-metoden. Och idag har jag analyserat en mycket stor mängd nya Kälvesten-intervjuer. Och i 6 år nu så har jag också haft förmånen att få utbilda i metoden tillsammans med bland annat Ulla. Då. Mm.
Men Ulla, en gång i tiden fanns det Kälvesten och sen så kom du och din kollega och utvecklade till nya Kälvesten. Kan du berätta lite grann? Hur började ni med det här och hur kom ni fram till det här?
Ja, för att göra en lång historia kort kanske. Jag skulle bara vilja börja med att säga, eftersom jag vet att många som lyssnar på er podd också är familjehem.
Mm.
Så skulle jag bara vilja säga att för ett barn som behöver en ny familj och som ska placeras så är ju ett bra familjehem något alldeles ovärderligt. Och jag skulle bara vilja ge en stor eloge till alla familjehem i Sverige idag. Som gör ett fantastiskt arbete för många av våra väldigt utsatta barn. Men för att återgå till frågan då. Hur kommer det sig att vi började fundera. Hur kan vi göra för att göra det ändå bättre för de barn som ska placeras? Så jag får ju prata utifrån mig själv här nu då. Jag har ju också arbetat med den ursprungliga Kälvesten-metoden och intervjun. Och när jag då skulle tolka intervjuer som det heter, alltså man tolkar intervjuerna, så var jag som tolkare inte särskilt nöjd med de familjer som man presenterade för mig. För jag tyckte på slutet där att det var många familjer med ganska stora problem och egna svårigheter. Och jag tänkte så här att, men när samhället omhändertar barn så måste vi väl ändå utgå från att barnet ska komma till någonting annat och att det ska bli bättre för barnet, för annars behöver vi ju inte omhänderta barn och placera i familjehem. Och då blev frågan, hur ska vi kunna höja kvaliteten, om man nu får uttrycka sig så, höja kvaliteten och också ställa lite högre krav på de blivande familjehemmen. För jag i alla fall tänkte att det är nödvändigt att göra. Och sen ville vi ju också använda oss av anknytnings-, affekt- och mentaliseringsteorin. Eller teorierna, rättare sagt. Eftersom den ursprungliga Kälvesten vilade ju på objektrelationsteorin. Ja, nu ville Monia
nu
fråga
nu blev
något.
Det en massa sådana här krångliga och mentalisering. Om vi bara börjar med en enkel förklaring på mentalisering.
Vad det är för någonting, är det det du vill veta?
Ja.
Ja, det är väldigt kort att kunna tänka om sig själv och andra. Och att också känna om sig själv och andra. Alltså se sig själv inifrån och utifrån. Men också se andra utifrån och inifrån. Enkelt uttryckt.
Att sätta sig in i någon annan situation helt enkelt.
Ja, det kan man ju också kalla empatisk förmåga. Men det behövs en dimension till. Det handlar om både tankar och känslor. Inifrån mig själv och utifrån. Att se sig själv utifrån och inifrån. Och samma sak med andra.
Mm.
Jo, får jag bara säga om de här teorierna. Jag tror faktiskt att det är ganska många oavsett profession. Alltså även folk i allmänhet som är nyfikna på det här med anknytning. Till exempel anknytningsteorier. Och är väldigt vetgiriga och tar reda på vad det är för någonting. Och samma sak med affekt- och mentaliseringsteorierna. Och det finns ju så mycket att hämta om man är intresserad av det. På både YouTube och nätet överhuvudtaget. Så gör det alla ni som lyssnar. Okej, det blev en parentes här. Nu ska jag försöka hitta tråden igen. Här.
Jo, det är inte lätt.
Jo, nej då. Jo, då. vi vill ju få in de här teorierna som vi praktiker ändå kände till och ville. Vi ville ha in det i vårt tänk i alla fall när vi skapade den här nya, kanske inte metoden så mycket, men intervjun framförallt. Om jag nu kort ska bara berätta vad slutresultatet blev då. Alltså tanken var ju att vi måste ändå försöka ställa krav och söka ett överskott hos de familjer som vill bli familjehem. Och då gjorde vi som så att i förarbetet, nya metoden handlar om ett gediget förarbete och en intervju. Intervjun kommer långt fram och faktiskt sist i hela utredningsmetoden. Och det finns en tanke med det. Men det här förarbetet består av väldigt många moment och det är en gedigen, omfattande och väldigt tidskrävande utredning. Men Den handlar om faktainsamling men också om hypotetiska frågor. Intervjun däremot är inte faktainsamlande och den har enbart fokus på: finns det ett överskott av känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag? Så det var det vårt arbete, så att säga. Slutresultatet blev det, helt enkelt. Och vi kommer in på det här lite längre fram i programmet också.
Mm. Så grunderna som Nya Kälvesten vilar på, det handlar helt enkelt om då, kortfattat.
Vår metod handlar om att hitta familjer med ett tillräckligt överskott inom ett stort antal viktiga områden. Och att då inte placera barn hos familjer som saknar detta överskott. Eller där utredningen visar att det finns allt för mycket av riskfaktorer. Och när jag säger ett tillräckligt stort överskott inom ett antal viktiga områden, så kan man tänka att det i stort sett är samma områden som Socialstyrelsen föreskriver att kommunerna ska utreda utifrån.
Mm.
Ja, det handlar om hälsa och det handlar om utrymme i tid. Och,
mm.
Det handlar om en tillräckligt god ekonomi och med mera och med mera.
Mm.
Ja, sen nämnde Ulla också då att intervjun just, den har fokus på känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag och enbart detta. Och den görs också utifrån ett fastställt formulär. Vi utbildar ju som sagt i hela vår metod. Det innebär att om man inte har utbildning för att använda intervjun så kan man inte göra det. Och bör inte och ska inte göra det. Man får inte heller sprida den vidare till någon som inte är utbildad i den. Därför att det vet vi också av erfarenhet nu att den ursprungliga intervjun, om vi nu jämför med den, den har ju spridits i många varianter och blir då svår att till exempel beforska.
Mm.
Svårt att veta vad man får för resultat.
Mm.
Men idén med vår intervju, det är ju att utreda om det finns ett överskott av just detta med känslomässig tillgänglighet och reflekterande sinnelag, just den förmågan.
Mm.
För att det är ju med hjälp av den förmågan att tillräckligt mycket kunna just känna och tänka om både oss själva och varandra, som vi talade om tidigare, mentalisering.
Mm.
Som vi vuxna då kan förstå barns känslor och behov och det de uttrycker. Vilket ju inte alltid, det som uttrycks är ju inte alltid det som känns inuti barnet till exempel. Det är klurigt det där, eller hur?
Ja, visst är det.
Ja, och när vi sen försöker att möta då våra barn på bästa sätt så behöver vi också samtidigt ha koll på våra egna känslor och behov. Därför att annars finns det ju också risker för sammanbrott i familjens vård till exempel, om man inte har det i tillräcklig mån i alla fall.
Mm.
Och som familjensförälder så behöver man då, menar vi, ha ett överskott av just den här förmågan. Dels för att det kräver så mycket att vara familjensförälder. Och dels för att man också ska kunna ta emot stöd och handledning och efterfråga det när behov. Jo, därför att en annan viktig del av vår metod, det är att man som utredare lär sig att vara just utredare.
Mm.
Man ägnar sig under utredningen inte åt att utbilda familjen. Det får komma senare. Eller att på något sätt undanröja hinder man upptäcker. Och man strävar inte heller efter att skapa relation till familjen under utredningen. Man informerar givetvis om vad ett uppdrag kan innebära. Men utredningen syftar ju faktiskt bara till att kunna bedöma ett hems lämplighet att bli familjehem. Och ingenting annat.
Mm.
Och idag vet vi ju via forskning att det är omöjligt för oss alla att förhålla oss helt neutrala till all information vi får. Ja. Och hur man än gör så är ju alla former av utredande och när man går in och möter i samtal och så som man gör i familjehemsutredande, det är också relationsskapande.
Mm.
Metoden i sig måste då hjälpa utredarna att kunna bedöma fakta som kommer fram om familjen på ett så objektivt sätt som möjligt. Och att då som jag tror att flera andra metoder verkar förespråka, att till exempel medvetet bygga relation under utredningens gång. Vi menar att det är direkt olämpligt och att det gör att man som utredare kan missa eller bortse från viktig information och att man då kan landa ner i en felaktig bedömning. Det är en stor och viktig del i vår metod. Sen att man är två utredare och att intervjusvaren analyseras av en utbildad analysperson som Ulla pratade om tidigare. Och som också då inte heller tar del av förarbetet eller den slutliga bedömningen utan står fri att bara analysera intervjusvaren.
Mm.
Det är också viktiga delar av vår metod och av samma skäl då. Det
här
med det jag nöjt för stunden.
Om jag tolkar det hela rätt. Så det är två som intervjuar sig, två andra som analyserar, eller någon annan som analyserar?
Nej, det var bra att du frågade det. Nej, alltså när man gör förarbetet så är man två i arbetet. Ja, vid hembesök, samtal med de enskilda och med paret och med barnen och allt det här. Sen när man går in i intervjusituationen då intervjuar en utredare, en av de blivande familjens föräldrarna. Och är det bara en ensamstående som ska intervjua så är man bara en där också som gör intervjun.
Och när man sen analyserar, är det någon annan än den som har varit med?
Hur menar du då, någon annan än den som varit med?
Om jag skulle ha den här utbildningen och du och jag intervjuar ett par, gör den här intervjun, fast var och en för sig. Skulle det vara vi som sen analyserar eller lämnar vi det?
Absolut inte. Nej. Absolut inte. Och det var det jag menade med att det jag sa tidigare här. Att vi tar alltid in en utomstående analysperson för analysen i den här metoden. Och då en person som är utbildad för just det uppdraget.
Okay.
Vi kommer att återkomma mer till det också under det här programmet. Varför det är så.
Men jag tänker Susanne, för våra lyssnare här nu då som kanske vill bli familjehem och så hör de att det finns liksom gamla Källvisten, den heter ju Källvisten och så finns det en varaktig relation som har talats om och så finns ju den här metoden då, nya Källvisten. Jag tänker för dem då, det är klart att det kommer ju vara hembesök och sådana saker hos dem också, för det är ju det som Socialstyrelsen förespråkar. Men just den här intervjun som man gör, den gör man under, om jag förstår det hela rätt, under ett tillfälle helst, va? Med intervju.
Ja, det stämmer. Och hur långt... Under ett tillfälle samtidigt med paret då, men i varsitt rum.
Mm.
Intervjun pågår som längst i 3 timmar.
Mm.
Det betyder att skulle man inte vara klar med alla frågorna i intervjun, då så avbryter man ändå intervjun.
Mm.
Och man tar givetvis en liten rast på mitten där för att fylla på med lite energi, både för intervjuarens skull och för den som intervjuas skull. Då.
Mm.
Ja, ungefär så går det till.
Ungefär så.
Mm.
Mm.
Mm. Vi kan väl säga att vanligtvis så tar intervjun 2 timmar.
Mm.
Men det kan också kan, snabbare.
Kan ta längre tid och kan också ta kortare tid. I anspråk. Och det finns liksom inget rätt och fel i det här. Men alltså det viktiga är att intervjun inte är faktainsamlande.
Nej.
Och därför finns det heller inga rätt och fel svar om man nu som familjehem sitter och tänker, oj, hur ska jag svara nu för att svara rätt på frågorna? Svara bara precis det du kommer på just då i stunden.
Mm.
Det finns inga rätt och fel svar. Sen har ju den som utreder också träffat paret, familjen, under hela utredningsprocessen. Så att det är ju ingen främmande fågel som dimper ner och gör intervjun. Utan det är ju någon som man har träffat under en väldigt lång tid förhoppningsvis. Jag menar, ju längre tid man träffar ett blivande familjehem som man utreder, ju mer kan man ju fråga om. Alltså, vi måste skilja på faktainsamlingen och just intervjun. Det är två helt skilda både förhållningssätt och två helt olika saker som vi vill komma fram till.
Mm.
Och som jag sa, intervjun kommer i ett väldigt, väldigt sent skede i utredandet. Och det är inte säkert att man ska intervjua alla som man har utrett heller. Precis som det står i handboken så framkommer det något som gör att man ska avbryta utredningen, så gör man det så tidigt som möjligt. Av respekt för dem som man också utreder.
Mm.
Så att, ja. Men jag tror vi kommer tillbaka lite till det där, eller?
Jajamensan, det tror jag med.
Vad skulle ni säga om barnperspektivet kopplat till det här nya Källvestensmodellen?
Ja. Jag tror och hoppas på att det vi har sagt hittills redan har visat på vårt tydliga barnperspektiv. För det är det enda vi har för ögonen. Att vi vill göra det så bra som möjligt för de som blir omhändertagna och måste placera sitt familjehem. Alltså samhället påtar sig ju ett vårdnadsansvar. Och det är ju för barnens skull som vi måste tillförsäkra oss om att de familjer som sen ska ta hand om våra mest utsatta barn faktiskt är tillräckligt bra, om man nu får uttrycka sig så. Och jag skulle säga så här då, att alla kan inte enligt oss bli familjehem. Det vill säga, alla har inte det här överskottet som vi letar efter. Och som vi anser att familjehem måste ha för att klara av sitt uppdrag. Och det betyder ju inte att de familjer som kanske har utretts enligt vår metod och som får ett nej tack någonstans under utredningens gång, det betyder inte att man är dålig som förälder eller att familjen inte fungerar. Absolut inte. Det enda vi utreder är om det finns ett tillräckligt överskott för att bli familjehem eller inte. Och det tycker jag är en viktig distinktion att ändå påtala i det här sammanhanget. För att många kan ju känna det som att man kanske blir diskvalificerad som förälder. Och det är absolut inte det vi utreder. Och det är viktigt att komma ihåg. Men
barnperspektivet... Jag tänker att jag bara kan vika in att... Du har ju väldigt, på ett sätt väldigt rätt i det, tänker jag. Att man möter ju ofta människor. Jag har mött ibland som, när jag har varit familjehem, att man möter människor som uttrycker och som är alldeles underbara föräldrar, precis som du säger. Mm. Som till och med spontant kan säga, och det där skulle jag aldrig fixa att vara familjehem. Mm. Bara att man själv tänker att nej, men jag har inte det. Så att jag tänker att det privat, så att säga, kan jag faktiskt möta just det där som ni är inne på ibland.
Mm. Ja. Men, och det är därför vi vill kanske upprepar oss när vi säger det, att det vi letar är överskott, därför att vi är övertygade om att familjer som tar emot en annan familjs barn måste ha ett överskott för att liksom stå pall för allting som händer. Normalt sett så händer det oss alla saker i livet som gör att det gungar under fötterna, eller hur?
Mm,
man kan drabbas av både sjukdomar och alla möjliga saker. Det tillhör livet på något sätt. Men att också ta hand om en annan familjs barn kräver inte bara omhändertagandet av barnet. Det är ett barn med en historia, med trauman kanske. Och man ska ha kontakt med andra myndigheter och socialtjänst och allt vad det innebär. Och då måste man ha ett överskott när när vi alla drabbas av svårigheter. Alltså vanliga kriser, det ingår ju också i livet.
Mm.
Och det som är risken om man inte har ett överskott från början, det är att man som familjehem, ja, alltså det blir så fruktansvärt jobbigt, det blir svårt för de biologiska barnen, och då säger man att vi orkar inte detta, vi klarar inte av det här och vi måste avsluta vårt uppdrag. Och det är ju helt förödande för våra barn som vi placerar, och det är därför jag tror att vi har sett så många sammanbrott, därför att ingen annan metod har letat överskotten. Nu blev det en lång utläggning om något, men jag skulle svara på barnperspektivet. Ja. Jag ska återkomma till det.
Ja, men jag måste...
Över något.
Ja, jag måste ställa en fråga, för nu sitter jag här och tänker att om jag var lyssnare så har man ju förstått då liksom att en del är faktainsamling. Var bor jag någonstans? Ett hus? Finns det hur många rum finns det? Finns det rum över till barnet? Liksom, hur långt är det till skolan och sådana saker? Och sen så gör man ju den här källvistensintervjun, den här nya källvistens, och då letar man efter överskott. Men vad är det ni frågar om då, era frågor?
Men Birgitta, vi söker överskott på alla områden, inte bara intervjun. Vi söker överskott, man måste ha tid över, man måste vara frisk och arbetsför, man måste ha en sund ekonomi. Alltså det får inte vara brist.
Nej. Och det förstår jag. Förstår jag, för det alla metoder letar ju efter just de här faktadelarna med överskott. Men i eran intervju har ju ni varit noga med att det är ju liksom, där letar ni efter det med känslomässiga överskottet. Mm. Och då undrar jag, utifrån det, vad är det då för frågor ungefär som ni ställer? Så jag tänker om man nu lyssnar här ute i Sverige och så tänker man, åh, jag vill bli familjehem. åh, tänk om jag får göra en sån här utredning enligt nya källvisten. Vad är det för frågor?
Mm. Ja. Det skulle ni bra gärna vilja veta.
Ja, någonting kan du berätta.
Jag kände själv att jag ska återkomma till det där. Jag kände själv att jag svävade ut lite grann barnperspektivet. Får jag återgå till den först, Birgitta?
Ja, men jag kommer ställa den här frågan igen.
Ja då, jag håller kvar den i mitt huvud. Jo, för jag var inne på det här att vi söker överskott och att man måste ha det där överskottet. Jag försökte förklara varför det är så viktigt.
Mm.
Därför att man ställs inför så mycket ett uppdrag. Just för att barnet inte ska bli... att man inte ska säga upp uppdraget eller att man ska avsluta. Det blir så mycket omplaceringar för tyvärr väldigt många barn idag. Men och då säger vi så här, apropå vårt barnperspektiv i hela metoden, att skulle vi sänka kraven på de som söker uppdrag bara för att det inte finns tillräckligt många familjehem idag, vilket ju är ett bekymmer. Det finns för få familjehem till de barn som ska placeras. Men om vi börjar sänka kraven, då har vi ju missat det här med barnperspektivet. Och jag tror att det var det som kanske var anledningen till, ni kommer ihåg jag sa i början, de här familjerna som presenterades för mig i den gamla utredningen, eller intervjun. Jag tror att det mycket handlade om att man gav vika för det här, att det fanns inte tillräckligt många familjehem och man hade sänkt kraven på de som man utredde. Man lyfte fram familjer med ganska många riskfaktorer faktiskt. Men sammanbrott är ett stort bekymmer idag och många barn har fått lov att flytta runt. Vi läste ju senast i en DN-artikel om den här lilla 4-åriga, tror jag, flickan som hade haft 7 placeringar vid 4 års ålder. Alltså, så kan vi inte ha det. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att barn idag faktiskt har det på det viset. Och finns det inte tillräckligt många familjer som är tillräckligt bra, om man får uttrycka sig så, som familjehem, så får vi kanske alla vi här i samhället börja fundera över, men vad kan vi göra då istället? Vi kan ju inte placera barn i ett familjehem som inte riktigt uppfyller alla krav vi skulle behöva ställa för att vi ska vara säkra på att det här barnet ändå kommer att få det bra i den här familjen. Alltså så gott man nu kan utreda alla de här sakerna. Och det finns ju faktiskt en hel del evidensbaserade metoder med tidiga insatser i hemmet.
Jajamensan. Och det ska vi vara glada för.
Nu är det en helt annan fråga egentligen.
Det är en helt annan fråga och det ska vi vara glada för. För det är klart att man ska ju inte placera barn om man kan hjälpa dem på hemmaplan. Absolut. Men jag tänker att du har nog svarat där på barnperspektivet.
Och då det är ju ett viktigt barnperspektiv att vi inte vill flytta runt barn. Tänker jag bara.
Det är viktigt. Mycket viktigt. Men för att komma tillbaka, vad är det för spännande frågor som ni ställer? Något? Eller frågeområden kanske?
Får jag göra dig besviken, Birgitta?
Nej.
Jo, jag måste få göra dig besviken. Därför att det är nämligen så här, de frågor som finns i intervjun, alla de frågeområdena den handlar om och de frågor som ställs där, inte i sin exakta form så, men det handlar om intervjun, det har man redan frågat om i förarbetet också. Alltså rent faktainsamlande så har man tagit reda på kring uppväxt och kring hur man har det idag i sina relationer och vad man tänker om hur man har haft det och så. Men sen kommer det på ett lite annat sätt i intervjun.
Ja. Men då
det är inget nytt och det kanske kan trygga dem som vill bli familjehem och som funderar på, vågar jag gå igenom en sån här utredning och vågar jag sätta mig in i ett ljussituation? Ja, det kommer inget nytt där.
Det kommer inget nytt.
Det som kommer där har man redan pratat med er om i förarbetet.
Ja, härligt. Ja.
Men jag tänker att som jag uppfattar det så i analysdelen där, vi vill ju inte gå in på detaljer vad ni gör, men när vi pratade och jag läst på om er modell så var det ändå lite spännande att hur ni jobbar med analysdelen och hur ni säkerställer den och så. Skulle ni vilja berätta lite om det? En kommentar.
Mm.
att ni har ett system för att säkra hur ni jobbar och så.
Ja, jag tror Susanna har väl varit inne på det lite grann. Man måste för det första vara speciellt utbildad som analysperson. Och man får inte tillhöra samma organisation och man får heller inte delta i förarbetet, så att säga. Man ska inte vara inblandad i familjehemsutredningen överhuvudtaget och ha kopplingar. Utan man måste vara fristående, och därför så är en utomstående speciellt utbildad person som analyserar vår intervju. I den ursprungliga Kälvesten så tolkade jag svaren. Mm. Vi införde begreppet analys 2011 när vi var klara med vår metod och vår intervju. Och analys är ju ett helt annat ord än att tolka svaren. Vi tolkar absolut inte vad någon säger. Vi lyssnar på vad någon säger och svarar på de här frågorna. Men vi analyserar utifrån väldigt, väldigt strikta kriterier. Och det är dem man måste lära sig att lyssna efter, så att säga. Eller att analysera efter. Och för att minimera alla risker för subjektivitet, eller vad man nu vill kalla det, så ska analysen alltså göras av en utomstående som inte är inblandad på något sätt. Och som heller inte har träffat den här personen, för att, precis som Susanne sa tidigare, det är relationsskapande att utreda en familj, ett par. Och det är väldigt svårt då att vara objektiv till analysresultatet.
Jag tänker på, Socialstyrelsen har ju gett ut på senare år ändå en hel del också riktlinjer och delar. Och då undrar jag lite grann, hur tänker ni att BRAFAM och familjehemsvinjetter hänger ihop med nya Kälvesten och det arbetet som, och förarbetet som också ni gör?
Mm, det är ju en bra fråga, inte minst med tanke på att nya Kälvesten-metoden faktiskt kom till före de båda andra metoderna som du nämnde nu då, redan 2011. Mm. Mm. Men det är ju så att båda instrumenten där är ju fullt kompatibla med vår metod. Mm. BRAFAM ingår sedan den tillkom i metoden. Och den är ju ett första bedömningsinstrument för att ta bort olämpliga och informera om vad ett uppdrag innebär, så att man själv kan tacka nej. Så utifrån det resultatet då, som man gör tidigt i vår utredningsprocess, så kan man sedan bedöma vilka familjer man ska börja att utreda eller ta bort. Ja, och i vår metodsförarbete, som vi också tror jag har benämnt tidigare här idag, så ingår det ju också att ställa hypotetiska frågor om hur man tror att det blir att ta emot ett barn i sitt hem och utifrån olika situationer som man kan möta då, kommer att möta. Och då är ju familjehemsvinjetterna den typen av hypotetiska frågor. Och det är också ett bra och strukturerat sätt att få sån information på. Så båda dessa metoder, Birgitta, är redan en del av vår metod.
Härligt, härligt. Ja. Ja, då vet vi att då hänger det bra ihop med varandra.
Mm. Ja. Det är bra. Mm. Vi funderar ofta och pratar mycket, både jag och Birgitta, men framförallt skulle jag vilja säga, Birgitta, om forskning och evidens. Och så. Och ni har varit inne lite på det, men vad er metod bygger på. Men har ni något annat som ni har tänkt på som ni kan tillägga eller vill tillägga om hur det finns evidens och forskning runt nya Kälvesten?
Mm. Jag skulle säga så här, att vi har varit väldigt noga alldeles från början och under alla våra utbildningar att tala om att vår intervju är inte beforskad. Det är något som vi har önskat, alltså den väldigt länge, och vi ser fram emot om den skulle kunna bli det. Alltså den är inte vetenskapligt beforskad på det sättet att någon har prövat om intervjun faktiskt mäter det vi påstår att den mäter. Och det är det vi verkligen skulle önska att någon kunde titta närmare på. Sen metoden i sin helhet och det här, det är en ganska heltäckande metod, och så vitt jag vet så finns det ju ingen annan metod här i Sverige idag som är beforskad heller. Tyvärr, och det, kanske.
Ja, så är det ju. Det tror jag vi i det programmet som var i december 2021 när vi tittade igenom lite, så är det precis som du säger, Ulla, att det finns ju inte, och det är ju lite klurigt också, för man behöver ju göra långtidsstudier i så fall på det. Mm. Så det är ju en utmaning att kunna forska just runt området i sig. Mm.
Precis.
Och det är ju det. Familjevården behöver ju ta flera steg framåt, och det är ju bland annat det vi såg på, om man tittade på TV4-nyheterna här igår var det ju faktiskt när man lade det nya lagförslaget om Lilla hjärtat, lex Lilla hjärtat, och förändringarna där, att vi behöver göra mycket kring familjevården. Men nu ska vi tillbaka till er och Nya Kälvesten, för vi undrar om ni kortfattat kan säga, varför ska kommuner använda sig av Nya Kälvesten i sitt arbete med utredning av familjehem?
Är inte det ganska uppenbart nu efter det vi har sagt?
Men så kan man ju inte säga för att kommuner ska bli intresserade. Då får man ju säga att det här är den bästa utredningen för att ta reda på överskottet som familjer har.
Självklart ska man använda... Självklart ska man använda vår metod därför att man vill tillförsäkra våra mest utsatta barn. Det räcker ju för de här barnen som hamnar i svårigheter i sina familjer. För dem är det förödande, och vi måste göra så gott vi kan där.
Mm. Och om man nu är kommun här och liksom har lyssnat på det här och tänker, vi har ju faktiskt ingen metod mer än bra fam- och familjehemsvinjetter för att utreda familjehem. Vart vänder man sig om man är intresserad av en utbildning hos er, och vad kostar det?
Då vänder man sig givetvis till oss. Lämpligast är att göra det via vår hemsida www.kalvestenintervju.se. Vi erbjuder både grundutbildningar så att man kan börja arbeta med den här metoden då. Men från och med i vår också chefsutbildning, och vi utbildar ju våra egna analyspersoner. Och skulle man som arbetsplats vilja att vi kommer och utbildar den hela arbetsgruppen, så ger vi också gärna uppdragsutbildningar eller har det då. Men om man vill gå vår grundutbildning antingen på plats i Uppsala eller Malmö där vi bedriver dem idag på plats, eller digitalt går också bra, så kostar den 15 000 kronor, och då deltar man under först 2 dagar. Sen har man genomfört en intervju och fått lära sig då de första dagarna hur man gör den. Så återkommer man till oss ytterligare 3 dagar. Och vi är under hela kursen 2 kursledare. Och förutom föreläsningar och att man deltar vid analyser av gjorda intervjuer då, så får man bland annat också själv pröva att bli intervjuad med en mindre del av vår intervju. Ja, från och med i vår då, som sagt, så erbjuder vi också utbildningar för chefer, arbetsledare, både inom privat och kommunal sektor. Och vi vill ju att de också via god kunskap om metoden ska kunna stötta sina utredare i arbetet och hjälpa dem att arbeta mer effektivt. Så det är också en anledning, tänker jag, till varför man ska välja vår metod, att det är faktiskt en effektiv arbetsmetod. Ulla sa att det kan vara ett grannlaga och tidskrävande arbete att utreda familjen överlag, men också med vår metod. Man måste lägga tid på det om man ser att man ska ta alla stegen i utredningsprocessen och att det går att använda familjen som familjen. Mm. Att man kan tacka ja från kommunens sida. Men man kanske också behöver bli mycket bättre i kommunerna på att faktiskt avsluta sina utredningar där det inte finns överskott. Och det kan man oftast, inte allt för sällan se ganska tidigt i utredningsförfarandet. Mm. Och på det sättet skulle man kunna effektivisera det här arbetet mer än vad man gör idag, tror vi då. Och sen får vi också passa på att säga att man kan följa oss på både Facebook och Instagram också. Så att även den vägen kan man ju nå oss då.
Precis, och som vanligt så kommer jag och Monia lägga ut en länk på vår hemsida som man lätt kan hitta till er.
Absolut kommer vi göra det. Och jag tror att vi nog har ett ganska stort grepp om vad Nya Kälvestens metoden är efter det här.
Jajamensan.
Tack så jättemycket, Ulla och Susanne, att ni ville delta här.
Vi som tackar, jag tackar. Det var jättetrevligt att få vara med.
Verkligen, tack för att vi fick komma, och välkomna både ni och alla andra till våra utbildningar.
Tack så mycket. Tack. Och som alltid brukar vi säga, tack för våra besök, att ni har varit här och delat med er så mycket av Nya Kävlingsten. Och glöm nu inte, alla lyssnare, att kika in på vår hemsida och följa oss på Facebook och Instagram. Ha det gott!